Kapitel 9. När jag träffade Anitas far vid frukostbordet stämde det ganska bra med figuren jag omedvetet skapat bakom hans snarkningar. Hårig, ganska fet och bister. Till och med hans nätbrynja tyckte jag mig ha hört i snarkningarna. Nå, sa han, bistert, och fimpade i den halvätna smörgåsen framför sig. Du ser ut som du behöver kaffe. Tack, sa jag lättad och satte mig mitt emot honom vid plastlaminatbordet. Han såg på mig, sen riktade han blicken mot tidningen, slickade på blyertspennans spets och nickade mot spisen och kaffekitteln. Du får ta själv. Ska du knulla min dotter får du hälla upp själv också. Jag nickade och hittade en kopp i skåpet. Hällde upp becksvart kaffe medan jag tittade ut genom fönstret. Fortfarande molnigt. Fadern tittade ner i tidningen. I tystnaden kunde jag höra Anitas låga snarkningar. Mitt armbandsur visade 9:15. Var Johnny fortfarande i byn eller hade han stuckit vidare för att leta på andra ställen? Jag smuttade på kaffet. Fick en känsla av att jag borde tugga innan jag svalde. Ge mig, fadern tittade upp på mig. Ett annat ord för kastration. Jag såg på honom. Lemlästning. Han tittade ner i tidningen. Räknade. Med ett M. Ja, sa jag. Ja, kanske det. Han slickade på blyertspennan och fyllde i ordet. När jag fått på mig skorna i hallen och var på väg ut kom Anita utförande från sovrummet. Blek och naken med rufsigt hår och upphetsad blick. Hon slog armarna om mig, höll fast mig. Jag vill inte väcka dig, sa jag och försökte förgäves nå dörren. Kommer du tillbaka? Jag lutade mig bakåt, tittade på henne. Hon visste väl att jag visste att de inte brukade komma tillbaka. Men ville alltså veta eller inte. Jag ska försöka, sa jag. Försöka? Ja. Titta på mig. Titta på mig. Lovar du? Självklart. Där sa du det, Ulf. Du lovade. Och ingen lovar Anita något utan att hålla det, förstår du? Jag har din själ i pant nu. Jag svalde, nickade. Tekniskt sett hade jag ju inte lovat henne annat än att jag skulle försöka. Försöka få lust och tid till exempel. Jag fick loss en arm och tog i dörrhandtaget. Jag gick en lång omväg till stugan. Gick bakom höjden i nordöst så att jag kom ner genom skogsdungen. Jag smög fram mellan träden. Rentjuren stod och gned hornen mot stugans ena hörn. Den skulle inte ha vågat sig så nära om det var någon där inne. Ändå ålade jag ner i bäckfåran och följde den hopkrupen till platsen där jag gömt geväret. Välte bort stenarna, rullade ut geväret ur takpappen, kontrollerade att det var laddat och gick snabbt mot stugan. Renen stod och vädrade intresserat mot mig. Gud vet vad den kände för lukt. Jag gick in. Det hade varit folk där. Johnny hade varit där. Jag granskade rummet. Inte mycket var ändrat. Skåpdörren stod på glänt. Och den stängde jag alltid ordentligt på grund av mössen. Den tomma skinnväskan stack ut lite under våningssängen. Och det var aska på dörrhandtaget på insidan. Jag bände ut plankan bredvid skåpet. Stack in armen. Andades lättad ut när jag kände pistolen och penningbältet. Sen satte jag mig på en stol och försökte tänka vad han måste ha tänkt. Väskan hade avslöjat för honom att jag varit här. Men det faktum att varken pengarna, knarket eller några andra ägodelar fanns där sa honom att jag kanske hade lämnat platsen. Att jag hade skaffat mig en mer praktisk ryggsäck eller något. Sen hade han stuckit in handen i askan i vedspisen för att känna om den fortfarande var varm, för att få en idé om hur långt försprång jag hade. Detta var så långt jag klarade av att följa hans tankebanor. Och nu skulle han resa vidare om han inte hade någon idé om vart jag kunde ha stuckit. Eller hur jag lämnat Kåsund. Eller gömde han sig någonstans i närheten och väntade på att jag skulle komma tillbaka. Men skulle han inte då ha varit mer noggrann med att dölja spåren efter sig så att jag inte skulle ana oråd? Eller vänta. Nu tänkte jag ju att de tydliga spåren betydde att han måste ha dragit vidare. Att det var det han ville uppnå. Fan! Jag tog kikaren, lät den glida längs horisonten som jag nu kände i minsta detalj. Letade efter något som inte funnits där tidigare. Stirrade, koncentrerade mig. Gjorde om det. Efter några timmar kom tröttheten. Men jag ville inte sätta på kaffe och låta röken signalera på flera kilometers omkrets att jag var tillbaka. Bara det kunde börja regna. Bara dessa moln kunde släppa ifrån sig vatten. Bara det kunde ske. Denna helvetes väntan gjorde mig galen. Jag la ifrån mig kikaren. Blundade lite. Jag gick ända fram till rentjuren. Den tittade vaksamt på mig men rörde sig inte. Jag strök den över hornen. Sen klättrade jag upp på dess rygg. Hoppla, sa jag. Den tog några steg, först tvekande. Ja. Sen mer bestämt. Sen snabbare. Mot byn. Det klickade i knäna, snabbare och snabbare, som i en geigermätare som närmar sig en atombomb. Kyrkan var nedbränd, naturligtvis. Tyskarna hade ju varit här. Varit här på jakt efter motståndsmän. Men ruinerna stod fortfarande kvar, rykande och varma. Sten och aska. Och mellan de svarta stenarna dansade några av dem nakna. De dansade mycket snabbt. Trots att prästens sång var långsam och seg. Hans vita mässkjorta var svart av sot och framför honom stod brudparet. Hon klädde i svart och han i vitt. Från den vita mössan till de vita träskorna. Sången tystnade och jag red närmare. I den norska statens namn förklarar jag er för man och hustru, sa han. Spottade brunt på krucifixet som hängde bredvid honom, höjde en domarklubba och slog på den svartbrända altarringen. En gång, två gånger, tre gånger. Jag vaknade med ett ryck. Jag satt med huvudet mot väggen. Fan, dessa drömmar slet på mig. Men bankandet fortsatte. Mitt hjärta slutade slå och jag stirrade på dörren. Geväret stod lutat mot väggen. Jag tog det utan att resa mig i stolen. La kolven mot axeln och kinden mot kolven. Fingret runt avtryckaren. Tog ett djupt andetag. Och insåg att jag hållit andan tills nu. Två knackningar till. Sen öppnades dörren. Det hade klarnat upp och blivit kväll. Dörren vette åt väster. Och figuren i dörröppningen hade solen i ryggen så att allt jag såg var en mörk silhuett på de låga åsarna med en gloria av orange solsken. Ska du skjuta mig? Förlåt, sa jag och sänkte geväret. Jag trodde det var en ripa. Hennes skratt var djupt och lugnt, men ansiktet låg i skugga så jag kunde bara föreställa mig det skimrande ljuset i hennes ögon.